Det här är en mp3-inspelning från webbkyrkan.se.
Hej och välkommen till veckans avsnitt på webbkyrkan.se. Idag tänkte vi fortsätta med serien Vad säger Bibeln om? Och dagens rubrik är Vad säger Bibeln om hur du tänker? Och det är kanske någonting som du inte har tänkt så mycket på. Man tänker inte så mycket på vad man tänker i vanliga fall. Då. Men vad spelar det för roll? Vad man tänker? Är det inte vad man gör som spelar roll egentligen? Vi har ju alla möjliga tankar som flyger genom huvudet. Spelar det verkligen en roll vad jag ägnar mina tankar åt? Ja, någon sa någon gång att om man skulle sätta upp en skärm där alla ens tankar spelades upp som en film på skärmen så att alla kunde se och höra, så skulle man nog få skämmas. Och det gäller nog alla av oss faktiskt. Så det kanske är tur att vi inte kan läsa varandras tankar. Men trots att det är så mycket tankar som far genom våra huvuden och de är svåra att kontrollera, så är de faktiskt inte oviktiga. Det formar oss mycket mer än vad du kanske tror. Och Bibeln menar att vi faktiskt behöver förnya oss på det här området. Att det finns ett behov här. Så här står det i Romarbrevet 12:2. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott, fullkomligt och som behagar honom. Ordet här som används för sinne är det grekiska nous. Och har du ett Strongs lexikon så kan du slå upp det och själv se det nummer G3563. Och det har faktiskt, sinne kanske är lite svårgreppbart ord. Det betyder egentligen intellekt, skulle man säga, i bemärkelsen då kanske tanke, känsla och vilja. Och på engelska, om man tittar på hur de översatte på till exempel King James version av Bibeln, så har de översatt det ordet med mind. Vilket då blir kanske då lite närmare tanke då. Och det handlar om det här innersta i vårt själv, där våra tankar just far igenom. Så det finns ett behov av att förnya det här för att kunna följa Guds vilja. Och jag tror att det här handlar om att faktiskt låta sig formas. Eller kanske ännu viktigare, vad är det som får forma oss? För det är någonting som formar oss hela tiden. Och det handlar också om att kanske göra sig av med gammalt skräp som vi har och bär på inuti. I vår tankevärld. Att förnya sinnet är alltså, med andra ord, ett förnyat sätt att tänka. Det är det handlar om. Och det påverkar oss. Hur vi lever, hur vi tänker. Kommer, vilka föreställningar vi lever med, det kommer färga hur vi sedan lever. Och så att det gäller att inte låta tankarna få dra iväg med en. Jo, Bibeln visar att det finns ett behov av att förändra våra tankar. För att våra tankar påverkar hur vi lever. Så tänker vi rätt, så kommer vi också att handla rätt. Och handlar vi fel, så har vi förmodligen tänkt fel också. Så kan man se det. Och det kan man se till exempel i boken Jesaja. Kapitel 55, vers 7. Där står det så här. Den ogudaktige må överge sin väg. Den orättfärdiga sina tankar. Och vända om till Herren, så ska han förbarma sig över honom till vår Gud, till han ska ge mycken förlåtelse. Och här är ju det nyckeln här är ju att den ogudaktige överger sin väg och den orättfärdiga sina tankar. Så att tankarna är kopplad till att man gör orättfärdiga saker. Och om man vänder om till Gud, ja, då finns förlåtelsen där. Så att vi har massa brus i våra huvuden, det finns förlåtelse för. Men vi ska vända om från de tankarna, för det är de som leder oss i fel riktning. Även Jesus är inne på det här i Nya Testamentet. Och han visar på vilken kraft som tanken har på oss. När han talar i Bergspredikan kapitel 5 i Matteus. Där säger han så här. Ni har hört att det är sagt, du ska inte begå äktenskapsbrott. Men jag säger er, var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Så att bara det att du ser på en annan kvinna och med de tankarna som följer med det, så begår du en form av äktenskapsbrott i ditt hjärta. Det räcker alltså med vad som sker på insidan, inte vad du handlar. Tyvärr så får jag väl bekänna att det här är en synd som jag själv har begått och är inte särskilt stolt över. Jag vet inte om man som man har en extra disposition för att falla i det här riket, då jag har uppfattat det som att män kanske är lättare påverkbara visuellt. Men vi kan släppa den diskussionen. Men jag vet att jag inte är ensam i det här i alla fall. För ett antal år sedan så kom jag ihåg när Hennes & Mauritz började köra med sin underklädesreklam, som var då ofta var storbystade kvinnor på stora affischer på stan. Och det var faktiskt både en och annan olycka som skedde på grund av att man hade tittat för mycket på den här reklamen. Och jag förmodar att det var män som gjorde det. Så att vad som ger oss impulser styr våra tankar utifrån. Då. Så vi har alltså en påverkan utifrån som ger impulser våra tankar. Och det kan vi kanske inte alltid styra över. Vi kan inte styra över den miljön vi lever i. Vi kan inte styra över annonser och tidningar och så vidare. Men vi kan styra över vad vi gör med tankarna. Vi kan låta bli att låta fåglarna bygga bo i våra huvuden. Hur låter du tankarna frodas? För att det kan vara väldigt lätt att gå från att tycka om att se på vackra kvinnor till att se kanske vackra lättklädda kvinnor till att kanske då låta fantasin få glida iväg, och så småningom så kanske man börjar titta på porr. Och gränsen där för vad som är porr och inte kan ju vara väldigt flytande. Och det här är ju något som har blivit väldigt vanligt nu för tiden, i och med att det är så lättillgängligt med internet och även till viss del kabel-tv. Det är ju ingen som behöver se dig när du sitter på natten där och surfar. Så det är ingen annan som vet vad som händer. Men det kommer, även om det inte är det, någon annan som vet, så kommer det att forma dig och påverka dig och styra dina val och påverka dina värderingar framöver. Och sen kan du ju inte lura Gud heller, han vet ju vad som har hänt. Så att det finns ju ingen utväg där. Det går inte att bluffa Gud. Och därmed så påverkar det ju även din relation till honom, naturligtvis. Så Det spelar väldigt roll vilken attityd du har till dina tankar. Hur du låter. Att det är ett väldigt kraftfullt redskap. Mycket kraftfullare än du kanske tror. Och det här som elitidrottsmän och kvinnor till exempel ägnar väldigt mycket tid och energi åt mental träning. Det är samma fenomen. Därför att hur du tänker påverkar faktiskt resultatet rent fysiskt, vad som händer i tävlingssituationen. De får klart bättre resultat genom att träna mentalt. Och det handlar om att träna hur man tänker i de här olika situationerna. Så det är en väldigt mycket starkare kraft än du kanske tror. Bibeln uppmanar oss att när vi har de här fåglarna som flyger genom huvudet så ska vi vara fasta. Fasta i sinnet. Och förtrösta på Gud genom allt det här. Och då står det så här till exempel i Jesaja 26:3. Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid, i frid. Ty på dig förtröstar han. Och när Bibeln upprepar ett ord så här i frid, så är det ett sätt att, understryka någonting. Att det verkligen är frid. Och det kan man också se om man tittar på King James version av Bibeln på engelska då. Då har de översatt, istället för att säga i frid, så har de översatt med perfect peace. Alltså perfekt frid. Så det här är alltså att komma in i det här, att få de här ordning på det här på insidan, det ger en frid. För det vi fyller oss med, det kommer också forma vårt emotionella landskap, hur vårt känslor, hur de flödar och så vidare. För det sitter ihop med känslorna. Och det kan man också se i Jesus som säger så här att i Lukas 12:34 så kan vi se så här. Ty där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara. Och det är ju väldigt starkt. Det vill säga att det som vi värderar, där kommer vi lägga vår fokus och våra tankemöda. Och det kommer vi jobba med, så att säga. Och omvänt gäller det också att där vi lägger våra tankar, så det blir också det vi värderar. Där vi lägger vår energi. Så att vad det här, hur du fokuserar dig själv på, det får en väldig påverkan på ditt liv. Och det som är intressant är ordet här, hjärta, är cardia, och det är Strongs nummer G2588, och det kan översättas med tankar eller känslor. Och det stämmer väldigt väl överens med det begrepp, hjärtbegreppet som finns även i Gamla testamentet där, som är en slags sammansmältning av både tankar och känslor och förnuft. Så att det är där vi fattar våra beslut. Och så de är en kombination av känslor och tankar. Och man får komma ihåg att när Jesus talade det här, då talade han ju inte grekiska. Så det här är ett sätt att försöka hitta ett motsvarande ord på grekiska. Han talade ju i en gammaltestamentlig kontext, sammanhang. Så tankar och känslor sitter otvivelaktigt ihop. De går inte att separera. Så det du tänker påverkar hur du känner. Och hur du känner kommer påverka hur du tänker. Och där din skatt är kommer ditt hjärta att vara. Och där ditt hjärta är kommer din skatt att vara. De här går båda vägen. Så med andra ord, vad du tänker kommer att påverka vad du värderar, dina värderingar och vad som är viktigt för dig. Och det som är din skatt kommer påverka vad du tänker. Så att följden av det här är ju att om man tänker efter, är ju att den som kan påverka en människas tankar och känslor har ju en väldig inflytande över den personen. Och den som kan påverka dig, dina tankar och dina känslor, har ett inflytande över dig. Det handlar om en makt över hur du kommer reagera. Hur jag kommer reagera. Det är lite otäckt. För att det är både på gott och ont. Det beror ju på vad den här makten, det inflytandet över ens person, vad den tillför för någonting. Vilket riktning den styr. Styr den mig i en rätt riktning, en bra riktning, eller styr den i en fel riktning? Det är frågan. Det kan bli negativt och destruktivt. Så frågan är, vad är det som styr dig? Vad är det som styr dina tankar och dina känslor? Svaret på frågan, om du inte redan vet det, det är ju det du fyller dig med. Det är ett ganska enkelt svar. Så att om du fyller dig med massa grejer, våra moderna människor, vi konsumerar en väldigt massa massmedia, böcker och sånt. Och det är mycket det som sätter vår tankeagenda, det vi tänker på. Det vi ser på tv-serier, så blir det det som upptar dig, och fyller du med böcker, så blir det det vad böckerna råkar handla om som du liksom jobbar med och som styr vad du tänker och som du utsätts för. Och det är därför som massmedia har sån förmåga, att just därför den har den här otäcka förmågan att komma in under och påverka känslorna och tankarna direkt på ett sätt utan att passera förnuftet på något vis. Och det är ju därför som massmedia kan piska upp såna stämningar och starka känslor. Men det är också därför som man till exempel aldrig talar om någon hoppar framför tåget, så säger man ju aldrig vad som har hänt. För att man vet att det orsakar att fler gör samma sak när de mår dåligt. Vi triggas av den här inputen utifrån. Så den media som du konsumerar går rakt in i ditt liv, i ditt hjärta. Och det finns exempel på det här. Till exempel ren vetenskap. Alltså här är ett utdrag ur Läkartidningen. TV-tittandet är kopplat till depressioner hos tonåringar. Och jag kan tänka mig, det är inte så konstigt. Om det fyller dig med massa såpoperor och skräp, och det finns ju enormt mycket förnedrings-tv som går ut på att liksom att folk gör bort sig i tv på olika sätt, och det tycker vi är jättekul. Men att fylla sig med det här skräpet ständigt, så är inte det så förvånande egentligen att det leder till en depression. Och här är också ur en undersökning som är gjord av Harvard University. Watching too much TV causes depression. Så att det finns, den här upptäckten är ju inte unik då på något sätt, utan det, så här är det. Att vad vi fyller oss med får en väldig påverkan på våra liv. Och just den här förmågan som kanske då filmer och tv och böcker till viss del har, att manipulera oss på insidan, är lite otäck tycker jag. Jag vet inte om du har sett på någon film någon gång eller kanske så plötsligt så märker du att du sitter och hoppas att det ska gå på ett visst sätt som egentligen är totalt emot dina värderingar. Du kanske vill att hjälten ska satsa på den här nya spännande kärleken som man har träffat. Och du kanske, man hoppas att hjälten ska få anledning eller kunna ge igen på de här som har behandlat dem in och ge dem en plågsam död. Eller du kanske sitter och hoppas att skurkarna ska kunna komma undan med sin smarta kupp och lura polisen. Och detta är trots då att du inte tror på att överge sin familj, att det är rätt för en ny kärlek. Man tror inte heller att det är rätt att stjäla eller hämnas på det här sättet. Man tror kanske mer på förlåtelse, för att det är viktigt för både en själv och för andra att komma vidare. Och ändå så sitter man där framför tvn eller på filmsalongen eller i boken och hoppas att det ska gå. Något som är helt mot ens värderingar. Så att, och det otäcka med det här är att det får en kraft att påverka dig. Och det som är sjuka är att vi verkar ju ha en dragning mot det här lite groteska och hemska. Man kan se alla deckare som handlar mycket om mord och så. Jag kan själv tycka det är väldigt underhållande. Framförallt Gåtan då kanske. Men det finns alla möjliga märkliga förnedrings-tv, Big Brother och annat. Som bara går ut på att göra knäppa grejer. Så att vi, det verkar som att vi har någon slags skada i vår natur som gör att vi dras till de här konflikterna och den här förnedringen. Och vi tycker det är jätteintressant så länge det inte är vi själva som blir utsatta för den. Men ett exempel på det här är ju till exempel, det finns boken som heter 50 nyanser av grått. Som ligger på topplistorna och har sålt enormt mycket. Och filmrättigheterna till den här boken har då sålt till en rekordsumma. Så intresset är ju oerhört. Och ändå så handlar den här boken om sadistisk sex. Och den planterar ju naturligtvis en massa skräp i de som läser den. Som får makt över deras undermedvetna. Och färger kommer påverka dem. Och ge massa impulser som gör att de kanske hamnar i saker som de annars aldrig skulle hamna i. Så det här, att vad du fyller det med är jätteviktigt. Och ingenting som vi kan vara nonchalanta inför. Det är därför som det är så viktigt att läsa Bibeln och fylla sig med Gud. Och på alla sätt man kan. Med lovsång och läsa Bibeln, bön. Och så vidare. För mig att läsa Bibeln är som en motkraft. Det är som ett antivirus som liksom på något vis korrigerar min riktning. När det börjar gå snett. Och så där. Och ibland när man sitter och läser Bibeln så kan man hoppa till lite grann. Så här, ups, vad var det där nu? Då är det som texten studsar mot den. Och då är det liksom, då krockar det med någon slags värdering som då jag har fått inopererad i mig utifrån då, från okänd källa, säkert en osund. Och då påbörjar du, så Bibeln har en slags rensande kraft att den sätter ficklampan, för den följer ju inte med de kulturella svängningarna som säger att plötsligt är det här okej och så. Som, allting är ju så flytande i den här världen, utan den är en stabil grund och grunden. Och den, för mig blir det som en kompass som bara leder en rätt. Mitt i den här stormen av åsikter och intryck och så här ska du göra, så här ska det vara och allt vad som sägs. Alltså, vi ska inte tro allt som sägs om hur vi ska vara, utan vi måste söka i den boken som verkligen förändrar liv. Söka i Bibelns Gud som verkligen bevisligen förändrar människors liv till det bättre. Det finns gott om människor som har i hopplösa livssituationer och samhällen till och med som har blivit förvandlade från väldigt svåra situationer. Mycket knark, missbruk och förnedrade situationer där Bibeln och Bibelns Gud har kommit in och totalt förändrat människors liv. Jag känner själv sådana människor som har varit med om den här enorma förhandlingen. Flera stycken faktiskt. Så det är det bästa rådet jag kan be. Att söka svaren där istället. Och låt den Bibelns bild få korrigera dig. Och försök inte korrigera Bibeln. Det blir så lätt fel här. Sen kan i Bibeln inte alltid så lätt att förstå i vår sociala, vårt kontext, för vi har inte bilderna och vi förstår inte sånt. Men det är ju därför vi håller på med den här serien bland annat då, för att försöka få lite rätsida på det hela. Så det bästa råd jag kan ge dig, det är att ha en daglig relation med Gud. Sök i Bibeln dagligen och det kommer förändra ditt liv totalt. Och det kommer att ge dig den här friden, som den perfekta friden. För att då är det inte längre en konflikt mellan dig och Gud. Då får du det upprensat. Och det är värt allt. Ja, det var allt för den här gången. Så hörs vi framöver. Ha det bra. Hej!